Han har fått hockeymålvakten Johan Hedbergs skydd postade till sig från fans i USA, men det är en annan Johan Hedberg. För P4 Extra-gästen Johan Hedberg är nämligen matinfluencer och han säger sanningen om konstiga produkter och försöker inspirera till att äta rätt, lokalt och gott. Johan Matgeek Hedberg är P4 Extra-gästen. Jag heter Titti Schultz.
Du hör inget i de där lurarna? Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
Man är mest rädd att röra knappen som att bordet kommer farligt upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här, ja.
Vi har en del knappar också att välja på helt
älskar.
Enkelt. Du, hur är läget?
Det är jättebra.
Vad kul att du är här.
Kul att vara här.
Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt.
Ja.
Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
Underbart.
Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
Ja.
Jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Alltså, nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratar om mat.
Mm.
Och det är ju jättehäftigt. Men jag kan liksom, det är så svårgreppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på något vis.
Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
Mm. Ja, exakt.
Då kan vad som helst hända.
Ja, det där är ju ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i eten och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag, som är baserad på liksom tre sociala plattformar, då blir det ju ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort om algoritmerna.
Mm.
Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
Liksom. Jag fattar det. Ja, men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det liksom, finns liksom bevis på det.
Ja.
Var kommer det ifrån?
Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som män släpptes in i köket. Både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att det alltid fanns liksom kakor och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men det är bara att köra.
Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
Ja,
ordentligt.
Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att man får misslyckas.
Mm.
Och min mamma var också sådär att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här?
Mm.
Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det hade varit liksom teoretiskt och det var bra och det var en jättebra skola och den vägen jag vandrade.
Vad pluggade du för något?
Samhällskunskap.
Ja, alltid bra. Bra bredd.
Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra, men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började sticka för mig. Så.
En jäkla omväg till köket i alla fall.
Ja, det var det. Mm. Men alla vägar är bra.
Ja. Johan Matgeek Hedberg är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
Johan Hedberg.
Ja, just det. Skräll.
Ja.
Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
Underbart. Luktade de något?
Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men det är
just... Johan Hedberg undrar vad de är.
Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
Mot en swish.
Ja, kanske. Men så det var så att jag har alltid varit nördig.
Mm.
Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrepp det andra könet. Liksom, så.
Mm.
Men så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen hade det hängt kvar och Ja, sen har, jag vet inte.
Här är vi nu.
Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
Och
ja.
Du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
Ja.
Vad är det här, ja, du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
Ja, verkligen.
Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
Ja, det tycker jag verkligen. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får, du vet, när man får man köper en sån sushi som är så rulle, du vet. Så. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 cm lång.
Ditt ögonmått sviker det inte idag heller.
Är det sant? Ja. Vad roligt.
Men för mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
Men det var väldigt gott.
Det är ju väldigt smaskigt.
Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
Exakt.
Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Du, hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga, tycker jag. När man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så, då hittar man, det är maten. Det är Johan och maten.
Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, är jag en offentlig person? Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för. Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Det är jättekul, för de som följer mig i majoriteten är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker, om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom,
du menar de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... Man får höra mycket, mycket skräckhistorier. Man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. Som är, en person, som vi ska inte nämna namn, men hon kan inte lägga ut bilder på sina fötter. För då är en man som skriver till henne hela tiden så här, du, tack så jättemycket, nu, det där var trevligt. Liksom.
Det är så väldigt sjukt. Vanliga fotfetischisterna.
Det är de.
Kan jag berätta.
Okej, ja, grattis till dig
så
också då.
Då har vi lämnat sandalbilderna ute, kan jag säga. Men du, om mina fötter gör något för dig, kör bara. Skärpning, behöver inte berätta det för mig. Det är sådana saker som om man har flätor och någon gillar det. Kör bara, men var tyst.
Ja, precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är... Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att då var det några som var, liksom var efter. Och då började man inse att jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester Jag vet inte. Jag
drar men liksom... ibland så kommer offentligheten och tar den. Då snuddar vi ämnet där. Mm. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. Mm. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt. Och som sagt, något som du egentligen inte vill lyfta. Det har med en skilsmässa att göra. Men hur påverkar det ditt jobb när något få snurr på det här viset, när ditt privatliv inte alls respekteras längre, när det inte alls handlar om mat längre?
Ja, men då får du väl fortsätta handla om mat så. Jag menar, man kan inte heller liksom bara hålla förneka saker som pågår, att vi skilde oss och att vissa verkar ha ett personligt intresse av mitt privatliv så. Ja, då får de väl ha det. Och så får man besvara de frågorna som vissa tyckte att de hade. Men generellt så är jag superrestriktiv. Att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det han av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt. Så, ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak och så kommer några av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är, liksom, det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det där... Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut. Och jag känner att jag har fått liksom jättemycket bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen. Och att här sitter vi, du och jag pratar mat.
Mm. Så, och det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mina alger här.
Men vet du vad du också har framför dig?
Vad har jag med? Jo. Ja, det här, det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin. Mm. Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om de, hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen och den här frasiga ytan runt omkring och den här saftiga fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass. Och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion. För den såg så god ut. Och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
Att jag drar igång en låt.
Nej.
Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För ett riktigt bra kondis, det är ju sånt man samlar på.
Det ska vi göra direkt. Ja.
Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
Trevligt.
Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
Det här, det är fem saker du inte ska köpa i affären.
Har du också sett en massa reklam för den här kudden? Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vett. Helt plötsligt säga så här, men fan, rapsolja, det ska man ju undvika, det har jag hört. Då måste ju faktiskt sätta ner foten.
Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon, jag tänker vi måste gå igenom det här. Too long didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
Det här var onekligen ett klipp. Alltså vi har klippt ihop många olika små för de som tänkte att herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju
majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
Ja. Men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv och sen också kan förklara varför man är negativ till något.
Ja.
Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
Ja.
Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
Sak och person är ju något som borde lyftas.
Ja, kanske.
En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop därför att de fattar att hålla isär sak och person.
Går de äta middag? Ihop. Det här är lite av ett skop för mig.
Ja, fuck. Tjena. Ja. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Glömde.
Säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag det är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då, största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, så här Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så tokigheter. Det här är människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag har hört. För det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott, och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade, och så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien, och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest, och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott, och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort, så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research, och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan, och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott, jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag har skrivit en bok om det.
Det har du.
Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det därför att några liksom nötter sprider lögner. Mm. Och då känner jag så här, nej men, jag står bara inte ut.
Nej. Och det som är lite härligt här, när du går igång, missförstår mig rätt när jag säger så, det här med att brinna för någonting, det tycker jag är uppfriskande.
Ja, men
ja, här sitter du och brinner. Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
Ja. Ja, älskar det här. Hur många timmar hade vi?
Ja, nej, det var ju det. Svensk tillverkat, det brinner du för. Ja. Du vill man ska vara noga med sina råvaror, och samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
Visst är det en paradox?
Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Det finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag?
Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion, och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det, så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, och våra odlare att tjäna pengar, och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färsk potatisen, och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Nu är den härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu äter massa
i. Medan du går igång fikar jag lite.
Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att de måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
Den här var riktigt bra.
Den är ju svinbra,
alltså,
jag säger
den är till
det.
Och med så saftig så att den glittrar inuti.
Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
Men jag undrar ju, eftersom du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova, eller har vi...
Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minut, för vi bjussar på det.
Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång eller testa.
Gud,
att göra.
Det verkar jättesvårt.
Ja,
men... ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som någon målarfärg och lite så där.
Ska vi börja prata ursprungsbeteckning?
Nej, på? Vet du vad, jag klarar inte det, jag klarar det inte. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar.
No.
Jo, men det får man väl ändå säga att du brinner för det här.
Vi är ju en del av samhället.
Ja, men precis, ansvar, du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
Ja, den ändras väl varje
gång. Den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
Ja.
Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet, och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom få den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer. Men du
fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
Nej, men vi måste göra det. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där mazarinen.
Och nu börjar det bli tajt, för nu är 20 sekunder tills Ekot kliver in
hur
här.
Mycket tid
och
som
tar
helst.
Över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
Kaffe Extra. Tack för att du kom hit.
Kul! Ja. Välkommen tillbaka!
Imorgon!
Ja, samma tid. Ja. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den stolen.
Trevligt.